Jag jobbar ju på båten på BT-skeppet och då får man ha morgonandakter. Och då får man ju liksom fila till dem så de ska passa de klientel som lyssnar. Och sist så hade jag en predikan om vem kan man lita på. Och 1972 så gjorde ett band, känt band, en skiva. De hette Hoola Bandoola Band och det var Mikael Wiehe och Björn Afzelius. De gjorde en skiva som just hette Vem kan man lita på? Och på 70-talet så var det ju en väldig rörelse på olika håll. För då kom ju hippie-rörelsen 68, 69, 70. Men det kom också en motrörelse. Det var Jesusfolket. Och bland annat så stod man på gator och torg här i Göteborg och sjöng Jesus, han är svaret för vår värld idag. Det var många rop, men här var det ett rop för sanningen. Och det undrar ju Pilatus vad det var. Vad är sanning, sa han. Då stod ju Jesus framför honom. Och det var ju något märkligt egentligen som hände då. Det var ju nästan så dammluckorna, alltså syndens dammluckor öppnades över världen. Då kom ju allt knark och alla droger och allting. Det kom ju vid den här tiden ungefär, 68 någon gång. Och då säger ju Bibeln, eller Paulus i andra Timoteus brevet, att just ändetidens människa ska kännetecknas av falskhet, står det där, andra Tim 3. Det är ju märkligt. Och då ropar de, vem kan man lita på? Det säger Bibeln att människan ska bli sån. För ett tag sedan så pratade jag med en man på skeppet eller på båten som hade gett sitt liv i en kvällsandakt till Jesus. Och han sa, jag är så trött på livet där ute. Där alla försöker att lura alla. Så berättar han lite om sitt liv och de upplevelser han har haft. Och han tycker han blir besviken och varje gång. Och nu så berättar han att han upplevde en sån bedrövelse och en sån besvikelse på insidan. Så han har verkligen börjat sökt Jesus. Han är med jämt och liksom sträcker sig upp emot Herren. Och jag fick säga åt honom sist att det du är med om, det är ju början och starten på ditt nya liv. Det står ju så här i Matteus 5, bergspredikan. Saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Frälsningen med andra ord. Saliga är de som sörjer. Och det var ju precis vad han gjorde, va? Över världen och alla dessa problem som är. Och för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Det var inte dåligt. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Det var ju skaror av folk kring Jesus. Det måste ha varit märkligt att höra Jesus tala. Han drog som en magnet människor till sig. Och då står det så här då i Första Johannes 5 och 4. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och vi vet ju det att vi ska bli födda från ovan, står det i Johannes 3. Och då kan vi se Guds rike, vi kan få uppleva Guds rike. Och det står att detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror, pågående form, att Jesus är Guds son? Alltså det som är fött av Gud är inspirerat ifrån ovan, rätt in i våra liv. Och det är inspirationen på att Jesus är Guds son. Att han har dött för oss och för våra synder och att han har uppstått för vår skull. Tycker jag är fantastiskt. Och här ser vi nåden och tron i verksamhet. Här ser vi hur nåden handlar alltid om att Gud börjar att agera. Han skänker oss någonting som vi inte har i oss själva. Vi har ingen frälsande tro i oss själva. Så Gud, han är tvungen att ge oss tro. Och jag som lyssnar mycket på Reichmann, jag kan säga det att han säger på ett av hans undervisningsband, så säger han att det måste finnas två aspekter med i tron för att det ska vara en äkta tro. Nämligen en övertygelse, en överbevisning och sen en tillit och en förtröstan. De här två sakerna måste alltid finnas med. Och då kan jag vittna om att det är sant. För 1989 när jag kom till tro, ni hade varit i drogerna och mörkret, ni vet, när Herren talade rätt in i mitt liv. När han sa, gå nu sanningens väg, dig skall intet fattas. Så brukar jag berätta att jag bara ställde mig upp och gick. Och när jag vände mig om och tittade tillbaka, vad var det som gjorde att jag kunde lita på den här rösten som talade? Jo, därför att det var han som var sanningen som talade. Och vad var det som gjorde då liksom att jag gick? Va? Jo, det var ju tilliten till Herren då. Att man kunde lita på honom. Man kunde lita på han som talade. Och det kan vi göra, kära vänner. Vi kan lita på Gud. Och Israels barn fick ju vara med om många under. Och man blev ju ställd inför Röda havet i en helt omöjlig situation. Det fanns ju ingen väg framåt. Och bakom dem så kom ju Egyptens armé. Och Gud, han hade ju inte så bråttom, utan han säger till Mose att håll du min frid. Herren ska strida för er, eller före er. Och i sista sekunden så öppnades ju på ett övernaturligt sätt, kan man säga, en väg för Israels barn igenom Röda havet. Och precis så är det ju när man vandrar med Gud. Man kan alltid lita på Gud. Och då var det ju som Elvor sa här i lovsången före. Här att vi, ja, det var lovsång på andra sidan med tamburin och allt. Va? Man prisade honom. Och sen vart man ju ställd i olika situationer. Och vad var egentligen Gud var ute efter? Jo, han var ju ute efter att se om man litade på Gud. Va? Man testade, tron testades. Och det gör han ju i våra liv också. Och det största beviset för Guds kärlek och trofasthet finner vi faktiskt i att Jesus dog för oss. Och där har vi symbolen korset. Så varje gång vi ser korset så är det symbolen för att vi kan lita på Gud. Vi kan lita på Gud. Han lät sin egen son Jesus Kristus dö för oss. 1 Johannes 4:9. Och då står det så här att så upp. Uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och i Efesierbrevet 2:4-8 kan vi läsa: men Gud som är så rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi var döda genom våra överträdelser. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Där står det doron, som också kan betyda offer. Guds offer är det. Här ser vi återigen nåden och tron. Nåden, han har gjort oss levande. Han har uppväckt oss och så vidare. Och så har vi tron då, det är själva gåvan som vi har fått. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och det står att han har visat sin överväldigande nåd i godhet mot oss i Kristus Jesus. Och vi skulle lika gärna, som jag brukar säga, kunna säga att det är lika sant med att Kristus är i oss som att vi är i Kristus. Det tycker jag är viktigt att veta om, det som står i Johannes 15. För så fort Paulus nämner i Kristus, så innebär det samtidigt att han bor i dig och i mig genom tro. Och Paulus, han älskar detta uttryck. Och i morse när jag läste Bibeln om de här uttrycken, så jublar jag här inne. Jag är så glad. Jag ska läsa, jag ska försöka förklara varför. Vi slår upp Kolosserbrevet 1:2-7. 26-27 menar. Och jag tänker så här, och det var väl det här Paulus började förstå, att han säger ju att överallt där han går fram så utbreder han en doft. Varför det? Då är det för att det bor en i oss som alltid är där och som alltid luktar gott och välbehagligt inför Fadern. Ja, men kan ni tänka er vilken nåd, vilken vila. Och det här kallas ju för trons vila. Kristus är i oss. Han har behagat Fadern. Han bor i ditt och mitt liv. Så när du och jag går fram, så tack vare att han finns i oss, så är vi alltid välbehagliga. Vi behöver inte prestera, vi behöver inte jaga fram, utan vi kan vila. Kolosserbrevet 1:26. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold, men nu har uppenbarats för hans heliga, är de som tror. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Är ni med? Ska det hända något i ditt och mitt liv, så beror det på han som bor där. Han som vi bär omkring. I Efesierbrevet 3. Vers 12. Och inte undra på att Paulus uttrycker så här då. I honom, eller med han i oss. Och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Nu kommer de här två aspekterna jag sa förut. Eftersom han bor i oss, är du och jag välbehagliga inför Fadern. Det beror inte ett smack på dig och mig, men det beror på vad han har gjort för oss. Vi tror på korset, vad Jesus har gjort, så kan vi träda fram. Frimodigt står det. Därför är det viktigt att vi sätter våra ögon på honom. Och det är precis det här Johannes försöker att säga oss i första Johannes 5 kapitel, första Johannes 5, ja, 9-11, står det så här. Och det här handlar om ett vittnesbörd, och vittnesbörd på grekiska är martyrion. Det innebär inte bara en som ger sitt liv för sin tro, utan det innebär också ett solklart bevis i en rättegång som leder till friande dom. Och då ska vi läsa med det i åtanke nu då. Och Gud här är alltid domaren. Då läser vi. Och det är domaren som ger orden av, så att säga, vad som blir dömt, eller hur? Om vi är en rättegång, så är det domaren som slår till med klubban och sen stadfäster vad det är för dom du och jag får. Men vad blir det för dom då för dig och mig? Det står ju i Romarbrevet att så blir det ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus, om han bor i oss. Då läser vi här 1 Johannes 5, vers 9. Om vi godtar människors vittnesbörd, så ska vi veta att Guds vittnesbörd är mer martyrion. Eftersom Guds vittnesbörd är att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig. Han har en frikännande, solklart bevis på att Gud älskar dig och mig och inte hatar oss. Inom oss. Det är härligt, va? Och på tal om att Jesus bor i oss, så var det en gång en Hellsten, heter han var bibellärare på ABC. Hans dotter hade frågat honom: pappa, bor Jesus här inne? Sa den lilla flickan, och så pekade hon här. Ja, min lilla flicka, det gör Jesus, han bor där inne. Och så sa hon så här: ja, men hur går det med alla hans möbler när jag går och lägger mig? Det tyckte jag var så sött. Hur går det med alla hans möbler när jag går och lägger mig? Och jag vet inte om han har några möbler, men han kanske har en stol. För tro på norska, eller att lita på norska, det heter stoler. Jag stoler på det, det heter det. Stoler, det tycker jag är kul. Ibland får vi höra att en del talar om tron precis som det gällde en prestation, och det ställer, den tron ställer oftast oss själva i centrum. Men den tron som kommer ifrån Gud, alltså den nåd som ges, den ställer alltid Jesus i centrum. Alltid. Och det är därför nästan på grekiska det står eis, nästan alltid ihop med tro på Jesus. Och jag ska ta ett exempel på det. Och eis, det grekiska prepositionen heter det, va? Det betyder en rörelse mot centrum av något. Och då ska jag läsa de berömda verserna i Johannes 3:16 först. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Här har vi gåvan då. För att den som tror, kommer det här eis igen, tror på honom står det, tror i riktning mot honom, inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Och det är ju ande, va? Ande, det säger han ju på ett annat ställe, att det är samma sak som vatten, eller? Gör han. Han likställer billigt talat ande och vatten. Och då finns det ju ett annat ställe som förklarar det här precis på samma sätt. När Jesus uttryckligen säger kom till mig. Kom till mig. Alltså tro i riktning mot mig. Och då står det ju i Johannes 7:37-38. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom, ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus inte ännu hade blivit förhärligad. Att bli förhärligad är när han visar vem han egentligen är. Och när vi får det upplyst för våra ögon och Jesus blir förhärligad, så lovar han att det ska komma strömmar av levande vatten. Då förstår man ganska snart att det är viktigt med undervisning. Och att Jesus får bli i centrum. För då lovar han att när jag får vara i centrum, när Guds ord får leva rikligen ibland i det och jag blir uppenbarad, då kommer det att komma strömmar av levande vatten i era liv. Helt underbart. Och nu kommer vi in då på tro, hopp och kärlek. Tro, hopp och kärlek. Alla som har varit på bröllop vet ju att man brukar läsa kärlekens lov här, va? Första Korinthierbrevets 13 kapitel. Och jag ska läsa några verser här. Första Korinthierbrevet 13:8. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska upphöra, tungomålstalen ska tystna, kunskapen till och med ska förgå. Ty vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sen jag blivit man, alltså fullvuxen, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då, när Jesus kommer alltså, då ska vi få se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomlig känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Och det står här att kärleken upphör aldrig. Men det gör ju vi människor. Så därför måste kärleken också komma ifrån Gud. Och Jesus han sa ju till fariserna att jag vet att ni inte har faderns kärlek i er. Och det stod ju till och med i lagen då att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft och hela ditt förstånd. Och det var ju totalt omöjligt innan Jesus hade kommit, va? Det är ju genom tron som vi får kärleken utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, står det. Varför är då kärleken störst? Ja, det börjar ju med tro och sen ska det leda till kärlek. Det är alltid slutmålet med allting. Det är alltså vår respons, det Gud gör i våra liv. Resultatet, och det står ju också i Galaterbrevet 5 och 22, det står det nämnd först. Andens frukt är agape kärlek. Andens frukt är agape kärlek. Och vi ska ju bli honom lika. Och vad säger Gud att han är? Gud är kärleken. Gud är agape. Han vill föra oss till att bli honom lika. Resultatet, förvandlingen, blir kärlek. Och vi ser här i de här verserna att nådegåvor och kunskap bara är till för att stödja och hjälpa till att få fram den här kärleken. Men vi kan inte vända på det liksom och börja söka nådegåvor och hela det här, va? Liksom för att ställa oss själva i centrum. Ser ni det? Att det blir helt fel. Utan nådegåvor och kunskap är till för att föra oss framåt på den här vägen som ska leda till att bygga upp varandra i kärlek. Och slår vi oss in på den linjen, då tror jag vi kan uppleva mycket nåd. För vi behöver mycket nåd eftersom vi inte har det här i oss själva utan bara Gud. Och då kan man känna sig väldigt fattig i anden. Vi har ingenting av de här. Och sen är det så här också då att även de som äger de här nådegåvorna och kunskapen är till för att stödja och hjälpa och bygga upp i kärlek. Alltså inte bara nådegåvorna själva utan vi som har nådegåvor och kunskap, det vill säga de här tjänsterna som står talas om i Efesbrevet 4. Det står ju talas om tjänstegåvor. Och där står det ju då att, jag ska läsa några verser för, men ska ni få se hur enkelt det här är egentligen. Vi krånglar till allt. Det ska ju också då leda till att vi uppbyggs i kärlek. Vi ska alltså se att det är gåvor det också från Herren. Men åt i Efesbrevet 4:7, vi ska se hur långt vi 7-16. Nu talar vi om oss, församlingen här då. Men åt var och en av oss gav nåden allt eftersom den gåva som Kristus mätte ut, därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor. Detta ord, han stig upp, vad betyder det om inte det att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att uppbygga Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus som är kärleken. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Och då ser man av sammanhanget där att villfarelse är lika med människan i centrum. Sanningen är Jesus i centrum då. Vi skall istället i kärlek hålla fast vid sanningen och växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Det är väl ganska klart då att de här gåvorna, de ska hjälpa till, stödja, att bygga upp varandra i kärlek, eller? Inte i cellgrupper, det står det inte, eller? Det står i kärlek, står det. Det är jätteintressant här, för nu börjar ju alla tala om, ja, små trianglar som ska fylla hela stan. Jag tror man är ganska snett ute, ja. Eller tänk efter vad som står där. Kärlek. Kärlek till Jesus. Kärlek till Gud. Från honom, Jesus, får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Så vi är ganska värdefulla. Fast vi kanske inte känner oss som så är varenda en här lika värdefull. Varenda lem är lika värdefull. Allt eftersom den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Och jag brukar säga så här att vad underbart är att en del har fått gåvan att vara medmänniskor. Vad menar du? Vi tänker jämt gåvor att profetera och att göra sig och att göra så. Nej, jag menar den här gåvan att ta sig an någon, visa kärlek och omtanke och ömhet och så. Det är också en gåva. Barmhärtighet kommer från Gud. Det finns några sådana, jag har mött några sådana här också. Det är en gåva från Gud. Men vi gör allt andligt. Det ska vara antingen profetiskt eller också ska det vara kunskap om man ska liksom predika. Det står ingenting om det här, utan ofta handlar det om enkla gåvor, tror jag. Och det kom ju en rörelse över kristenheten för ett par år sedan som fokuserade mer på tjänstegåvorna än att bygga upp församlingen i kärlek. Och då ledde det här till väldigt stora splittringar. Splittringar är ju aldrig från Gud. Jag tror att vi behöver uppleva en stor läkedom i Kristi kropp. En stor läkedom. Det finns så mycket sårade och besvikna människor som tycker att det gör ont att gå till kyrkan. Man har blivit behandlad så illa, eller man har genom olika relationer blivit missförstådda. Och Gud, han ger ju aldrig upp. Och han kan ju göra precis vad han vill. Och nu tänker jag avsluta det här genom, jag fick till mig det, att jag skulle läsa den här dikten. Den är från Nils Bolander och den heter Trasiga redskap. Jag tycker den är fantastisk. Trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning, denne mästersmed. Spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig glömmer melodin. Blåser i revelj i ett äckligt gammalt torn som väcker dem som sover i Törnrosaslottets torn. Dem som människor inte förstod utvalde Gud i sin redskapsbod. Den som i världen ingenting är utväljer Gud i sin lego här. Jag kan inte låta bli att säga amen efter det, va? Alla är vi delar av något stort, nämligen Kristi kropp. Alla som sitter här inne har någon nådegåva, står det. Någon nådegåva, den ena si och den, eller den andra så. Och min bön är att vi ska liksom bygga upp varandra i kärlek. Att uppmuntra varandra, gå framåt, hjälpa varandra på alla sätt att få igång det här. Och då spelar det ju egentligen inte någon roll hur få vi är, utan det kan gå ganska fort när Gud kommer. Så är ju väckelsen vart ofta. Det har ju börjat med en 3-4 man som har börjat bett, och sen pang säger det bara, så händer det saker.